Ja, kära vänner. Tack för att jag får vara hemma. Idag känns det verkligen som hemma. Det är också... Issa, du är så duktig. Vad roligt att du ville leda mötet. Jag känner en sån glädje också över att vi får vara här och vänta på att frälsaren ska födas, vilket är adventsbudskapet. Och den här söndagen så är adventsbudskapet bered väg för Herren, eller bana väg för honom. Det är det tredje advents stadiga och ständiga budskap. Och jag ska läsa den bibeltext som faktiskt finns i kyrkoåret för den här dagen. Och jag väljer att läsa ifrån Matteus 11 och från den första versen och fram till den elfte. Nu är det här 2000, eller hur? Ja, och jag kommer att läsa i folkbibeln. Eller jag struntar i det och läser den här texten. Nej, jag läser folkbibeln. Ja. Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter. Gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Kom ihåg den meningen. Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni har hört och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. När han hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Han ställde frågan: vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Amen, säger jag er. Bland dem som är född av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Ska vi be. Herre, jag tackar dig för den här stunden. Jag vill tacka dig för din närvaro. För att du är Herre i våra liv och att vi får prisa och upphöja dig. Och att vi får fira den här advent. Att vi får fira din födelse, Herre. Vi får fira att du kommer. Och du är den som vi har väntat på. Och som alla generationer väntat på. Vi tackar dig för det. Herre, jag tackar dig för att vi får be om att du talar till oss genom ditt ord. Och Herre, vi längtar efter att få välsigna och upphöja dig. Och vi tackar dig för att du den här stunden välsignar oss. I Jesu namn. Amen. Tredje advent. Nästa söndag. Då firar vi Jesu födelse. De här två dagarna, alltså tredje och fjärde advent, så är det som att det står två stycken personer bredvid Jesus. Eller på varsin sida om honom. Den ena är Johannes döparen och det är honom vi ska tala om idag. Den andra är Maria och det är nästa söndags budskap. Och Jesus, han är ju allhärskaren. Har ni hört vilka ord som finns om Jesus i Guds ord? Han är härlighetens konung. Han är det som ska födas. Johannes och Jesus, de var vänner. De var släkt. Johannes var född 6 månader före Jesus. De kände förmodligen varandra ganska väl. Men när Jesus levde sitt ganska vanliga stilla liv i Nasaret, där han nu sysslade med snickerier och annat, då var Johannes ute i öknen och var en ganska spektakulär person. Han var ju liksom den som käkade gräshoppor och klädde sig i läderkläder och uppträdde ganska speciellt, får man väl lov att säga. Han ropade ut sitt budskap på strategiska platser i öknen. Men det som är intressant, det är att han var en profet, som Jesus säger. I det här landet så hade det inte funnits en profet på säkert 400 år. När Malaki var den sista profeten i Nordriket, så är det till slut så att folket längtar efter en profet. Det är väl märkligt, va? När profeten uppträder så är han en sanningssägare. Och det kännetecknas av att han inte behöver ha någon PR-byrå. Han behöver inget internet och han behöver ingen annonskampanj. För att när profeten talar, då är det som att folk kan inte låta bli att gå dit. Han är helt oemotståndlig med sitt kärva budskap. Han talar ju på ett sätt som ingen har gjort på väldigt länge. Han talar om huggormars avföda. Och tycker liksom att det har han rätt att säga sådär kärvt. Men han är ju inte ute efter att slå människor, utan han är ute efter att slå sönder ytlighet. Han är ute efter att slå sönder det där som ligger på ytan och som hindrar att Gud kan komma med sitt ljus in i det allra innersta hos människan. Och det är ju profetens ständiga budskap, tänker jag. Profeten har ständigt ett budskap om att peka på Jesus. Och att se till att människor genom den sanning som han förkunnar faktiskt får tillträde till människans inre. Och då kanske det krävs kärvhet. För den där kärvheten verkar vara så otroligt tilldragande. Så det står i texterna om Johannes att människor gick ut i skaror. Folk inte bara i Jerusalem lämnade sina hem och gick ut i öknen. Öknen är ingen bekväm plats, hörrni. Det fanns liksom inte snygga stolar uppradade där man kunde sitta, utan i sanden, i öknen, torrt, varmt, dit drog sig människor i skaror. Inte bara från Jerusalem utan från byarna runt omkring kom de. De lämnade allt. Och du, det fanns ingen buss och ingen bil, utan de gick. Möjligtvis att någon hade en åsna. Men ut till profeten tog de sig. Och det här tycker jag inte är så stor skillnad på idag, för vi längtar efter profeter. Människor letar runt efter folk som kan säga dem sanningen om framtiden, om vem Gud är. Men lyssna! Det finns många profeter som pratar precis som profeterna på Jeremias tid. Allt är väl, fortsätt som vanligt. Men det är inte Johannes profeterna. Profeterna talar sanning, pekar på Jesus och ser till att det mörker som råder i en människas liv måste ge vika så att ljuset kan komma in. Hörde ni? Profetens budskap pekar på Jesus och budskapet är avsiktligt sånt att det ska ta sig in i ditt hjärta. Ta det som kännetecken på en profet och låt dig inte luras av vilken profet som helst. Hörde du det nu? För det där med att söka upp profeter som hela tiden ska profetera över ens liv, det är fint, va? Men jag tänker att ibland så ska man vara lite uppmärksam. Och Johannes, han hade fått det här tydliga budskapet. Det står att han redan i moderlivet blev fylld av helig ande. Det står om honom innan ens Zacharias visste så mycket, alltså hans pappa visste så mycket om vad som skulle ske, så kommer ängeln och talar om att den här mannen, Han kommer inte att syssla med vin och starka drycker. Han kommer inte att göra si och inte göra så. För han kommer att vara en Herrens profet. Alltså avskild för sitt uppdrag. Och så Johannes var naturligtvis en särskild person. Och människorna som kom i strömmar ut ifrån staden, de träffades av hans budskap. Hör ni det? De träffades av budskapet och de fick liksom en stor strålkastare in i sitt eget liv. Och när de fick det in i sitt eget liv så såg de sin egen synd. Har du gjort det någon gång? Alltså det där att veta att jag är en syndare, frälst av nåd. Alltså att se sin egen brist, att se sin egen synd. När profeten är och färdig så är det det som händer. Att det öppnar sig. Man träffas av hans budskap. Och när man träffas av hans budskap så går det rätt in. Och man ser vem man själv är. Det är det svåraste som finns, att se sig själv. Man kan se på alla andra, eller hur? Men att se sig själv, det är svårt. Men det var det de gjorde. De såg in i sitt eget liv. Och så blev de helt förtvivlade över det mörker. Idag skulle vi på sånt där religiöst språk säga att de fick syndanöd. Ja, det fick de. Alla dessa som tog sig ut i skaror till Johannes i öknen. Men den där nöden, vet ni. Johannes, han säger, var inte oroliga. Ni kan få ett nytt liv. Ni kan få ett helt nytt liv. Din synd kan bli förlåten och du kan få ett helt nytt liv. Och så började den stora döparrörelsen. Alltså Johannes fick vara med om att döpa skaror. Så många människor som stod i kö för att få bli döpt av Johannes. För det var många som ville börja om. Hör ni, det var många som ville börja om. En dag när Johannes stod där och döpte, så tittar han upp, så står Jesus där. Ser ni det framför sig? Kön är lång, alla vill bli döpta. Och så helt plötsligt så står Jesus där. Och så säger Jesus till Johannes: nu Johannes, ska du döpa mig? Nej, 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 säger Johannes. Det kan jag inte. Jag behöver bli döpt av dig. För så stor profet han ändå var, så kände han sig själv som syndare. Är ni med? Det är också ett kännetecken hos profeten. Att profeten vet att jag är beroende av denna nåd som alla andra behöver. Jag är själv en syndare, frälst av nåd. Så Johannes säger, nej, du behöver döpa mig. Och Jesus säger, nej, du ska döpa mig. Känner ni den här kampen som pågår? Ovärdigheten, den här frågetecknen, de här varför. Varför ska jag döpa dig? Det var ju du som behöver döpa mig. För Johannes visste något som kanske inte alla andra visste. Han visste att det var Gud själv som stod där. Jesus Kristus, Guds son, stod där. Och han visste att han var ren. Han visste att han var ren. Och ändå säger Jesus, döp mig. Och Johannes får döpa honom. Och jag tänker, jag undrar så vad Johannes tänkte där. När Jesu rena liv liksom blandas med Jordans smutsiga vatten, där massor med människor har lämnat sitt mörker, sin synd, sin brist i detta vatten. Där kommer den rena Jesus Kristus in. Och från den dagen, vet ni, då bleknar Johannes. Johannes säger också till sina lärjungar, se Guds lam som borttager världens synd. För en jude så var det väldigt, väldigt, väldigt enkelt. För att I den judiska kulturen så var ju prästen på den stora försoningsdagen ute efter två rena bockar, och så la han sina händer, översteprästen la sina händer på bockarna, och så fick de ta över människornas eller det judiska folkets synd en gång om året, och så ut med dem i öknen, och så var liksom synden sonad för det året. Men nu säger Johannes: se Guds lamm som borttager världens synd. Det betyder att hans lärjungar och alla som hörde det visste, han talar om Messias. Så Johannes visste vem det var. Och nu börjar Johannes liv blekna. Alltså han är fortfarande sanningssägaren. Men från det ögonblicket som Jesus blir döpt så börjar ju hans gärning. Så det är som att de skiftar. Jesus går ut och börjar säga, vad är det han säger? Himmelriket är nära, Guds rike är nära. Omvänd er, Guds rike är nära. Guds rike är här, säger han i Lukas 17. Guds rike är här, inom er. Det är inte landgränser, saker som ni kan se, utan det är ett rike som finns här. Och beroende på hur mycket Guds ande får verka i era liv så kommer Guds rike att breda ut sig. Eller hur? Och det där är liksom vad Jesus talar om. Men Johannes, han fortsätter sin profetgärning. Och nu är han riktigt illa ute, va? För han ger sig på kungen och säger till honom: du håller på och lever med din brors fru. Det är inte rättfärdigt inför Gud. Och kungen, han vågar ju inte göra någonting åt det. Men hans älskarinna, Herodia, hon vågar. Så hon lurar kungen att fängsla Johannes, och Johannes hamnar i fängelse. Och nu kommer den här intressanta texten, Felix. Nu hamnar han i fängelse. Han har haft ett väldigt aktivt, väldigt speciellt liv. Det har gått från A till B, och det har gått i ett rasande tempo, och han har ständigt fått lära sig nya saker i öknen, och profetiskt har han fått vara med om kanske det största en människa har velat. Jag tänker bara om Mose hade fått stå där och säga: se Guds lamm. Eller om Jesaja eller Jeremia, nej, de fick bara profetera om det, men den store profeten Johannes, han fick se. Och han fick vara med om. Och så sitter han där i fängelset. Och det är då som han börjar reflektera och tänka: tänk om det är en bluff alltihop. Hör ni tvivlet som dyker upp i hans liv? Trots allt det han har varit med om så börjar han tvivla. Och vet ni, om Jesus inte var Jesus utan han hade varit en människa, då skulle han sagt: jag ger upp och drar. Om inte ens Johannes, som jag är släkt med, som vet allt som ingen annan vet, som har varit profet eller som är profet, om inte ens han vet vem jag är. Nej, Johannes sitter där i sitt mörker och han får besök av sina egna lärjungar, och så säger han till dem: gå till Jesus och ställ frågan: är du den som skulle komma? Vilket mörker. Det liksom rullar in. Tvivlet bara rullar in över hans liv. Eller ska vi vänta på någon annan? Jag tänker att så där kan det vara idag också. Hur många tänker den tanken? Alltså, är Jesus verkligen den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och vet ni, det är jättemånga som har ställt sig upp och sagt: det är inte Jesus, det är jag. Eller hur? Det finns jättemånga religionsstiftare, politiker och alla möjliga som har sagt: det är jag. Det är jag. Tro på mig. Följ mig. Men det är samma budskap idag som det var för de där, för Johannes, när Jesus svarar följande: gå och berätta för Johannes vad ni hör. I 2000 så står det: vad ni ser. Och jag tror att det är en viktig översättning. Alltså gå inte bara och berätta vad ni hör liksom, i största allmänhet. Utan gå och berätta vad ni ser. Blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår, då fattiga predikas glädjens budskap. För Johannes, som också visste precis vad ordet säger, visste exakt att när han som profeten får höra att lärjungarna ser att detta sker, då vet han att Guds rike har tagit plats. För som profet vet han ju vem det är. Så Johannes, fylld av Guds ande, visste att Jesus var den han var, men började ändå tvivla. Och jag tänker, det gör vi också. Alltså vi som hinkar va, med hål i. Vi liksom, ja, här vet vi precis, och så går det några veckor och så bara, precis som Issa sa, vi liksom tappar och det liksom rinner ut insikten. Och vi behöver ständigt förnyelse över denna uppenbarelse, denna mäktige konung som Jesus är, för att vi också precis så ska kunna hålla fast segerkransen. Men det jag också tycker om och det som är hopp för dig, det är ju hur Jesus behandlar Johannes. Han liksom trycker ju inte till Johannes där i sitt svar och säger bara, men vem är du egentligen? Här har du varit profet och nu fattar du ingenting. Liksom. Nu är du dum på något sätt. Ingenting sånt. Utan istället en total förståelse för vad Johannes behövde, för han behövde höra de där Jesajas orden, för det var ju ett citat ifrån Jesaja, profeten Jesaja 35, där orden finns om vad Messias faktiskt ska göra. Han ska göra det. Det blinda ska få sin syn, det lama ska gå, det spetel ska bli rena och döva hör och döda uppstår, och de fattiga predikar glädjens budskap. Så det tänker jag också, när du tvivlar så är Jesus individuell med dig. Precis som han var med Johannes. Individuellt talade han till Johannes. Han använde de ord som Johannes behövde höra. På grund av det, den han var. Och så kommer han att göra för dig också när du tvivlar. Han kommer inte att säga det var det värsta jag hört. Utan han kommer att möta ditt tvivel och han kommer att svara dig på det sätt som du behöver. Ja, sen säger Jesus någonting oerhört som jag, om ni orkar, vill säga några ord om. Har ni somnat eller är ni kvar? Ja, bra. När lärjungarna hade gått och började Jesus tala till folket om Johannes, och han började ställa frågan om vad det var de hade gått ut och tittat på när de kom ut till öknen. Har de tittat på något strå eller någon med fina kläder, eller vad var de ute efter? Och det är då han säger att Johannes är den största profeten. Är ni med? När lärjungarna har gått och börjat berätta för Johannes om vem han är, då är den största profeten där. Men ändå så säger han i nästa mening att nej, trots att Johannes är den största, så är han ändå den minste. Det är en intressant tanke. Störst för det han gör, men ändå liten, för han har samma behov av Jesus som frälsare som vi andra. Och i Guds rike så håller man ju inte på med det där. Vem är störst och vem är bäst egentligen? Utan där är vi alla lika. Så Johannes blev inte störst där. Störst för att han fullgör det som är hans kallelse och hans uppgift som profet. Men minst för att han är där vi andra är. Ja, jag tänker ibland att han kanske är som en Guds butler. Har ni sett? Vad heter det där? Carson heter väl en... Ja, Downtown Abbey. Ja, om det engelska överklassen. Det är som att han har en butler där. Och något sånt tänker jag att Jesus... Eller är kanske det som Johannes är. Han är som en butler. Alltså en trofast person. Om ni har sett de här programmen om de här viktiga personerna som tar hand om husen. Och som tar hand om, lika gärna går i lådorna med kalsonger, så kan de gå i lådorna bland pengar. Men de skulle aldrig ta någonting. Men det är någon att lita på. Johannes är en person att lita på. Men det märkliga är när man tittar på Downtown Abbey är ju liksom att de här barnen kan ju vara odågor. Eller hur? De kan bete sig precis hur som helst. Och ändå, när det väl kom till kritan, så är det de som ärver. Precis som vi. Vi som har gjorts till Guds barn. Vi som är hans barn. Vi ärver ändå riket. Och vi ärver andens kraft och liv. Vilket man... Det gör ju naturligtvis Johannes också. Men han har en särskild ställning som en trofast tjänare åt Gud. Jag tänker att det är många stora som har kommit och gått. Men Jesus håller. Jesus håller. Och det är honom vi väntar på. Det är han som föds där på julaftons natten som vi väntar på och som vi firar. Och Johannes, han är den som banar väg för Jesus. Och i Johannes evangelium, det första kapitlet och den sjätte versen, så står det att den här personen, Johannes, var tvungen att komma. För han skulle vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och så skulle Gud få ett folk som är berett. Hörde du? Ett folk som är berett. Alltså, det dög inte för Johannes att bara säga sanningen, utan han skulle också ena folket. Vi känner ju till generationsklyftorna. Alltså de här tonåringarna, de tycker ju att vi är mossiga, vi andra, vi som är äldre. Men när det gäller tron på Gud så har vi någonting viktigt gemensamt att tro på och hålla fast vid. Så att vi kan vara beredda när Jesus kommer. När Jesus kommer så behöver vi vara beredda. Så Johannes budskap enade folket när han levde som fysisk person. Men vårt uppgift är att eniga stå så att vi beredda är när Jesus kommer. Och vårt uppgift tredje advent, det är att bana väg för Jesus Kristus. Och det är ditt och mitt uppdrag. Ska vi vara lika trogna som Johannes? Eller lyssnar vi till andra som säger, se på mig? Nej, jag vill inte lyssna på någon annan. Jag tänker att jag behöver se på Jesus och jag behöver vänta honom. För det är han som vi väntar på och det är ingen annan. Han håller. Och han är värd vår tillbedjan, vår lovsång och allt som vi har. Herre, nu tackar jag dig för att vi får prata med varandra och se varandra i ögonen. Tackar dig, Herre, för att du är den som ska komma och som har kommit. Vi tackar dig för att det är du och ingen annan. Herre, tack för att du har makt att frälsa. Tack att du har makt att förändra. Och precis som Johannes förkunnade att det fanns en ny väg, så finns det idag ett nytt, en ny väg. Det finns ett nytt område. Det finns en ny chans att inta nya områden. Gå en ny väg. Och jag tackar dig för att omvändelsens väg, att varje dag tänka på att gå den väg som du har tänkt. Det är värt allt, Herre. Vi prisar dig för det. Vi upphöjer dig. Och nu vill jag be att du välsignar alla mina vänner som är här. Oavsett var man befinner sig i livet, oavsett var man är, så tackar jag dig för din välsignelse, din kraft, din härlighet, din kärlek, din nåd, din trofasthet och din sanning. Herre, jag prisar dig så i Jesu namn. Amen.